Jag ska läsa den text som Carl-Johan Sävinger ska predika över. Och det är hämtat ifrån Matteusevangeliet, det andra kapitlet. Och vi kommer in i texten när Jesus har fötts. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, till det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig sina stjärntydare och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem: bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. I en dröm blev de senare tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son.
Det är inte så dramatiskt om natten steg Josef upp och med sig Maria och barnet och åkte till Egypten. Det låter ungefär som en charterresa. Jag minns när vi fick vårt första barn. Några dagar redan efter förlossningen så var vi bjudna på ett bröllop på Donsö. Och min fru Tina, hon var väl inte i bästa form efter att ha fött vårt första barn där. Men hon hade bestämt sig. I motsats till alla kloka råd så skulle hon med. Och jag minns hur det här följet som klev av båten gick till festlokalen några 100 meter bort. Vi kom gående långsamt. Tina linkade fram. Det gick långsamt och såren gick upp. Hon hade väldigt ont. Hon hade behövt vila ett par dagar efter födseln. Det här är en blek jämförelse, men för mig sätter det här lite grann julnattens drama i perspektiv. Berättelsen om Jesu födelse finns i två versioner, och den vi läst idag är ju inte den vanliga. Den Matteus berättelse är annorlunda. Och den handlar mindre om änglakörer och mer om en hotad diktators nycker och hur det drabbar enskilda människors liv. Det här var Marias första födelse. Första barnet hon födde. Och det här fick hon göra helt själv, kan man tänka, möjligtvis med hjälp av sin man i en laggård. Hon behövde tid att hämta sig. Det råd hon fick, det var att fly nattetid för sitt liv. Och hon och hennes man tog barnet och flydde. Jag kan bara ana hur den resan var, vilka umbärande de gick igenom. Nyförlöst på en åsnerygg troligtvis, under ett antal veckors ökenritt ner till Egypten och säkerheten, med det ständiga hotet om soldater som kommer i kapp för att ta deras liv. Men Egypten fick de skydd och där fick de vara kvar tills hotet var avvärjt, läser vi. Mycket mer än så vet vi inte. De blev mottagna där. Och för mig blir det så svårt att läsa den här berättelsen utan, alltså hur vacker vi än vill tänka oss den med hedarna och lammen och så, utan att liksom kunna slås av likheten med den värld som vi har runt omkring oss just nu. Över vår tid. För det drama som sker just nu. Människor flyr för sina liv. Utpekade som fiender i en konflikt som de inte själva valt och kanske inte ens förstår. Vart tar man då vägen när ens liv är hotat och ens hem ligger i ruiner? Vart tar man vägen? I en text från Matteus 25 så läser vi när Jesus summerar tidens hela historien, människans historia. Och han ser tillbaka på historien och ska på något sätt summera människans attityd till varann. Då säger han så här i Matteus 25. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig, säger Jesus. Det verkar finnas ett särskilt förhållande mellan Gud och de utsatta i vår värld. De är hans favoriter. Mer än så, om man ska tro det här uttalandet av Jesus. De är hans ställföreträdare. Genom flyktingar, genom de utsatta, så kommer han i båtarna över Medelhavet. Det är han som står och köar vid Migrationsverket och gränskontrollerna. Och det är han i dessa utsatta, hans favoriter, som sitter på flyktingboendet nere i Kållered. Och när vi ser in i de där trötta, förtvivlade ögonen hos ett ensamkommande flyktingbarn, så ser vi in i ögonen på Jesus själv. Jo, det finns ju många kloka skäl till att stänga våra lands gränser till flyktingar. Vi har hört om alla. Det finns lika många rimliga skäl att känna oro, maktlöshet. Hur ska vi kunna ta hand om alla? Hur ska skolorna klara uppgifterna? Hur ska våra kommuner mäkta med? Hur ska det gå till? Och rotar vi riktigt djupt i skikten av våra känslor och motiv, så kanske vi till och med hittar känslor av att de här människorna stör. De stör ordningen i vårt hus. Den fråga som man kan ställa sig, och vi får ställa oss en sån här kväll, tänker jag, med bilden av Jesus som En av historiens flyktingar är: med vilken rätt har vi att kräva orubbad ordning i vårt hus när deras hus ligger i rykande ruiner? Jag vill läsa till sist ett Jesaja-ord. Samma författare som Margareta läste innan, Jesaja 58. Och det här är en djupt hoppfull text. Jesaja 58, 7 och 8. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Då bryter gryningsljuset fram för dig. Peter Halldor, författaren, skriver så här: det var inte brist på religion, inte heller individens förbrytelse som enligt profeterna ledde till Jerusalems undergång 500-talet före Kristus. Det främsta skälet var oviljan att ta ansvar för Guds favoriter. Vare sig makthavarna eller folket i Jerusalem kunde i sin vildaste fantasi föreställa sig att deras hyllade system var hotat. Vi kan förmodligen inte heller göra det. Slutsatsen. Att värna Guds favoriter, de utsatta, är inte alltså bara en ödesfråga för de som kommer hit och behöver vår hjälp just nu. Det är i högsta grad en ödesfråga för oss, för dig, för mig, för vårt land. De utsatta är hans favoriter. Gryningsljuset väntar på att få bryta fram i mitt liv, i ditt liv, om vi öppnar våra hjärtan. Och våra sår ska läkas när vi binder om Guds favoriters sår. Jag tänker det är djupt hoppfullt. Det finns en varm inbjudan faktiskt. Att se de människor som just nu kommer med Guds ögon. Se dem som han ser dem. Och se att där kommer faktiskt en bror, en syster, en dotter. Då ska våra sår läkas och gryningsljuset får bryta fram. Amen. Jag ska be en bön. Jesus, den här natten firar vi din ankomst till jorden. Vi vet att det var dramatiskt redan dina första veckor i livet. Herre, den delen av berättelsen och julnatten minns vi inte alltid, men jag vill den här kvällen be för våra hjärtan. Jag vill be Jesus att du väcker oss. Fräls oss Herre från vår självupptagenhet. Fräls oss Herre till ett liv där gryningsljuset får bryta fram i våra liv. Där vi ser andra människor, där ser vi dig. Amen.